Mysteria, low key, 100K. Vem tänker du på då?
Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt. Jag tror det var nummer 62.
Stämmer.
Av podden som vi kallar för Läs för mig och som vi producerar här på Stadsbiblioteket i Halmstad. Och jag som pratar nu heter Fredrik Holm och vid min sida sitter...
Carolina Drafour.
Ja.
Och vi har någon mitt emot oss.
Yes, vi har ju med oss Melody Farshin. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket. Vilken fin jingle ni har.
Tack.
Åh, tack. Jag älskar jinglar.
Ja, de var jättegulliga.
Det är Carolina som har gjort den.
Ja, wow. Bravo.
Tack. Men nu är det fokus på dig.
Precis.
Vår språksuperhjälte, Melody.
Mm. Vilken titel.
Mm-hmm.
Wow.
Mm.
Och du har ju många strängar på din lyra. Men om du skulle få presentera dig själv, vad säger du då?
Jag tycker det är en svår fråga.
Mm.
Man blir blank när man får den frågan. Men jag är Melody. Jag är från Husby. Jag är komiker och författare.
Mm.
Mm. Tack.
Tack för det.
Och vi samlar just på språkminnen. Språkminnet. Har du ett språkminne som dyker upp?
Ja, vi pratade om vad ett språkminne var.
Mm.
Och jag tänkte direkt på, jag tänkte att jag tar den första tanken jag får. Men ett språkminne är väl, eftersom jag är flerspråkig.
Mm.
Det var väl när jag fattade att det finns olika språk.
Mm.
För det dröjde innan jag förstod varför typ... min förskolelärare inte förstod när jag pratade det jag pratade hemma eller liknande.
Mm. Ja.
För som barn så mixar man. Det dröjer väl innan man fattar vilka som förstår. Men hon förstår alla dina språk.
Mm.
Men just med honom så det är bara det ena språket. Eller här kan du bara prata med händer. Du behöver gestikulera och vara tydlig. Och rita fram vad det är du vill eller liknande.
Mm.
Och det är väl det. Man var väl ganska liten. Men... Det var väl en erfarenhet utefter, ursäkta, det var väl efter att man märkte att folk såg ut som frågetecken ibland när man förklarar saker. Så man märkte att det finns olika språk och alla pratar inte samma som mig.
Mm.
Mm.
Kommer du ihåg hur gammal du var ungefär? Eller var förskolålder då? Troligen.
Jag tror när jag var gammal nog till att verkligen liksom sålla ut.
Mm.
Jag kanske var... till och med 6 år eller något så. Ja, men där någonstans. Så jag har väl gått runt och förvirrat folk. Eller typ liksom att vissa ord ändå har stannat kvar för att jag varit osäkra på om de, vilket språk det är egentligen.
Mm.
För det finns ju inga tydliga ramar. Det är ingen... det är ingen så här folder på din dator där du bara vet om väldigt tydligt att liksom, om det här går in i den mappen och den. Mm. Utan... det är av vana. Det är precis som när man förklarar för någon hur man använder typ en och ett. Det är omöjligt att förklara det på något begripligt, tydligt sätt.
Mm.
Eller komma med ett snabbt knep. Jag kan inte heller förklara hur man ska sålla sina ord. Och vilket ord som tillhör vilket språk för den som kommer med en sån fråga. För att det är självklart för en som vuxen.
Mm.
Men inte som barn.
Nej.
Nej.
Ja, jag känner igen. Jag hade ju franskan som kom hit när jag var 5 år också.
Mm.
Och jag blandade hejvilt.
Mm.
Och det var också så där att man lär sig vem som förstår det här språket och de som förstår det här. Och de som, och man blandar språken, då förstår ju ingen.
Mm. Exakt.
Nej, men det, ja, det är väldigt speciellt i den åldern också.
Mm.
Mm. Tack.
Ja, verkligen. Tack.
Ja, tack för det minne. Ja, men nu så sätter vi igång här med författaren i dig. Mm. Berätta, hur kom det sig att du ens började skriva?
Jag skulle inte säga att jag satt på författardrömmar på det sättet. Och det är nog egentligen för att jag inte trodde att det var någonting jag får bli.
Okay. Mm.
Eller kan bli. Mm. För jag har alltid gillat berättelser.
Mm.
Alltid gillat storytelling. Allt jag gör är ju storytelling. Mm. Jag började med stand-up när jag var 19. Mm. Och även om man inte tänker på det är det väldigt mycket text.
Mm.
Men det fanns ingen författare som såg ut som mig. Mm. Och det fanns inte heller berättelser som handlade om det jag skriver om. Och de var inte skrivna på det sättet. Jag letade en evighet efter berättelser där jag fanns med.
Mm.
Och vände mig ifrån böcker. När jag märkte att jag såg bara mig själv i typ så här skurken i varje berättelse.
Mm.
Vilket gjorde att jag, litteraturen blev ett finrum.
Mm.
Som jag tänkte att liksom, jag inte har en plats i, eller vi som grupp inte har en plats i. Och när jag säger vi så pratar jag om miljonprogrammen mer än det etniska.
Mm.
För miljonprogrammen är väldigt mixad men också problematiserad på ett eget sätt.
Mm.
Det finns vissa kulturformer som nästan är uppmuntrade. Där man märker att liksom miljonprogrammen klättrar och etablerar sig. Men vi är mer än bara fotbollsspelare och rappare.
Mm.
Vi har så mycket mer. Och det behövs representation på varje fält.
Mm.
För att man ska våga tänka och drömma stort och brett. Och finns inte representation så ska man skapa den. Stand-upen i kontrast.
Mm.
Är ju någonting som, det är fött ur slummen. Det är i alla fall historiskt.
Mm.
Det är ful kultur. Det är oftast en källare som luktar kiss. Liksom. Jag tog min plats där väldigt tidigt. Litteraturen kändes som liksom, hur? Det är ju omöjligt. Jag hade ju fått 500 olika nej när det kommer till att skapa berättelser i alla olika former. Oavsett om det var tv, film eller radio som riktade sig till miljonprogrammen. Just för min målgrupp som man liksom resonerade. Det är en målgrupp med väldigt tunna plånböcker.
Mm.
Men jag tycker att berättelsen om miljonprogrammen är relevant för hela Sverige.
Ja.
För det finns ingenting svenskare än miljonprogrammen.
Mm.
Det är en, liksom, det är ett politiskt beslut om att skapa de här boendeområdena. Och det är en del utav oss. Så när jag väl ändå började med skrivandet och liksom fick använda böcker som min canvas.
Mm.
Det är det bästa sättet att förmedla en berättelse på där du aktiverar mottagaren.
Mm.
För vi lever just nu i en tid där din fantasi, den blir nästan förlamad. För du behöver inte använda den.
Nej.
Nej.
Och böcker är typ det närmaste du kommer till att drömma men vara vaken samtidigt.
Gud, så bra.
Du liksom målar en bild eller en film utifrån små miljöbeskrivningar och karaktärsbeskrivningar som du får. Men oftast så sätter du tolkar en bild eller en bok är nästan aldrig exakt likadan som ens din bästa vän som är väldigt lik dig. Och det är väl därför man, varje gång man ser en film som är baserad på en bok så hör man det här. Boken var mycket bättre. Nästan aldrig tvärtom.
Nej, sant.
Så för det finns plats att fylla i sig själv. Ja. I boken också. Mm. Ja. Och göra sina tolkningar.
Du gör det så, man blir också övertygad om det du är med och skapar.
Ja.
Mm. Just det.
Precis.
Och man är så övertygad om sin uppfattning och liksom, det här är det som är, det stod så. Liksom, det är en självklarhet.
Mm.
Men det finns oftast ingen rätt och fel.
Nej.
Utan det är menat att man ska tolka lite olika.
Mm.
Antar jag.
Mm. Ja, men precis. Och det gör det där. Det här spacet finns.
Mm.
Då.
Mm.
Och speciellt för den målgruppen som du själv upplevde att det inte fanns representerat. Kom du med de här tvillingparet. Berätta lite om dem.
Mm. Mina böcker guidas genom ett miljonprogram i Sverige. Vi får inte veta vilket.
Mm.
Huvudkaraktärerna heter Ali och Aisha.
Mm.
Och de är tvillingar. De är egentligen de mest neutrala karaktärerna genom hela serien. Mm. De som sticker ut mer med liksom starka karaktärer, det är hela deras omgivning, det är föräldrarna, det är vännerna. Det är de som har de här väldigt särskilda egna karaktärerna.
Mm. Ja, det är många. Mm. Det är så härligt. Det är liv.
Ja. Det är jättemånga.
Ja.
Ali och Aisha är egentligen väldigt neutrala. Mm. Just för att de ska vara de som guidar oss. De är lätt att bara, de är lätta att liksom ha som en, som ett titthål.
Mm.
In just till just den världen och deras sfär.
Mm.
Men de lever ju i en omgivning av jättemycket intryck och starka karaktärer.
Mm.
Och varför jag gjorde dem just till tvillingar, som frågan kom in på.
Mm.
Mitt mål var just att skapa representation. Skapa litteratur som inte känns så främmande eller så långt ifrån ens egna sätt att prata på och skriva på med sina vänner. Så att den ändå blir kanske den där första boken, att det blir enkelt att ta sig igenom den. För det liknar ju språket du har i din telefon.
Mm.
Men på det hela så vill jag ju föreviga hur orten ser ut idag.
Mm.
Det kan jag inte göra med bara ett feminint perspektiv eller ett manligt perspektiv.
Mm.
Och det räcker med att den ena karaktären är ett år äldre än den andra, så blir det direkt en maktskillnad mellan dem. En auktoritetsskillnad i deras röst.
Mm.
Hade de varit ett kärlekspar så... Ja, men det finns en feministisk analys som tyder på att då blir någonstans oftast den kvinnliga rösten dominerad utav mannens berättelse. Och det vill jag inte.
Nej.
Jag vill att de går in på exakt samma förutsättningar.
Mm.
Sen kan jag inte heller försköna det och låtsas som att de har det jättejämställt.
Mm.
Det har egentligen inte att göra med som frågan som jag har fått lite överallt. Men det har ingenting att göra med att de råkar ha muslimska namn. Vi lever i en av världens mest jämställda länder. Men ändå så värderas en kvinnas arbetstid mindre än en mans.
Mm.
Så vi har en lång väg att gå.
Mm.
Och det syns även på hur man uppfostrar döttrar kontra sina söner.
Mm.
Och jag önskar att det inte var så. Men då hade jag skrivit det på ett annat sätt så hade jag ljugit.
Mm.
Absolut.
Så klokt och genomtänkt.
Ja. Ja, verkligen.
Tvillingarna. Inte för att jag är så förvånad, men det var ändå en ögonöppnare. Liksom, att, vilket smart grepp.
Ja.
Just det här med exakt samma ålder och ändå olika kön och så. Mm.
Och sen det här du pratar om, att det är så de skriver i sina telefoner. Och så, för du har ett otroligt flow i din bok. Det är som att det är liksom så här, okej, nu tar jag Annas. Och så bara, Det är så skönt. Det är som att det är dopamin hela tiden.
Ja,
om du förstår vad du menar.
Ja, jag fattar.
För den här sätter jag i händerna på min 15-åring nu.
Mm.
Kände jag direkt. Mm. För här kommer han att få det här flow som han letar efter i böcker. Han upplever att det är för mycket staccato.
Mm.
Men inte i din bok.
Är det så?
Ja.
Ja, vad glad jag blir.
Att det finns ett flow hela tiden. Det händer saker. Det är, ja. Och så är det där inre, yttre som hela tiden speglas.
Mm.
Ja, så coolt.
Tack så mycket.
Så vad är det för författarton du har jobbat med när du sitter och skriver?
Jag tror min styrka egentligen har varit att jag inte har gått utbildning. Även om jag vet att man ska respektera alla förhållningsregler och... Jag har alltid varit emot det här fyrkantiga.
Mm.
Att så här ska det vara. Mm. Och även om jag kan fastna i det. Liksom i min skrivperiod ibland. Och tänka, vilket teckensnitt och radavstånd. Och det, jätteonödiga detaljer i ett utkast.
Mm.
Men allt det här med hur man ska skriva en bok. Behövde jag korsa. Om jag ville skriva en bok som är skriven på ett representativt för orten.
Mm.
Och verkligen spegla på det sättet hur det ser ut idag. För slang är inte en del utav det korrekta sättet att skriva litteratur. Mm. Om man säger så. Slang ser man gärna ner på. Man kallar inte ens det för en dialekt.
Mm.
Det är inte ja, vissa jag väljer att kalla det för en brytning eller Rinkeby svenska. Mm. Jag kallar det för sociolekt.
Sociolekt.
Ja, där människor finns så skapar man sitt sätt att prata på. Man har sina sätt att säga saker i Halmstad, man har sina sätt att säga saker i Göteborg. Liksom, ja, men man använder ordet bamba som att det är liksom en självklarhet. Och det är inte alla som fattar det. Och jag till Umeå så har de ordet he för att ta, flytta, lägga ställer, grejer.
Ja, just det.
Och ut i Skåne så har de sina egna. Liksom, det varierar vart du än åker. Det är inte unikt för miljonprogrammen. Och vårt språk växer tack vare slang. Vi har ju ord i vårt svenska vokabulär idag som man inte använder. Alltså som man, det var inkorrekt och det var fel att använda vissa ord. Man sa inte tjej. Man sa tös. Och det, säger du tös idag så är du 100 år gammal, minst. Det är ingen som använder det i sitt vardagliga språk. Liksom. Om du inte är skåning kanske.
Men precis. Nej, men språket lever ju hela tiden.
Det är levande.
Vad som är korrekt. Men det finns ju många som är ganska reaktionära och tycker att men det ska vara som det har varit. Men det är nog ganska få som vill stava var med HV. Och, jag menar, det är så lätt att glömma.
Är det med HV? Liksom,
men förr som verkligen så här. Det fanns ju någon tidskrift som hette Var åttonde dag. Men du vet, HV, alltså du vet, gammal svenska.
Varför känns det danskt för mig?
Ja, men det är det väl
de kan,
säkert.
Ja, det är det väl säkert nu.
De har väl så fortfarande.
Ja, faktiskt.
Ja, men alltså, jag menar, det är så lätt att man tycker, ja, men precis när jag lärde mig, när jag gick i skolan, då var det så här. Då tycker man att då ska det, den bilden stanna liksom. Men det har ju verkligen, då glömmer man ju att, men så var det ju inte bara lite innan. För då var ju det du tycker är korrekt, då var ju det slang som du säger. Eller som, så att det ändrar sig hela tiden och vi är ganska kortsiktiga i det.
Det är, liksom.
Många är ju det.
Det är en slags konservatism också. Kanske trygghet eller någonting. Så här, vad är vi på väg nu? Men det är det här som lever. Och vi hade ju Nora Khalil i podden också. Och då så var vi också på en skola och träffade ungdomar. Och när jag skulle säga sådana slang, när jag skulle läsa lite, de knöt sig. De bara, hon kan inte. Jag försökte och det bara lös av mig. Nej, okej då. Det kommer inte inifrån här, men jag försöker.
Ja.
Men bara som att säga där, chock.
Ja,
chock.
Chock. Säger man så? Chock.
Med tjö.
Chock. Som fett liksom, eller mycket.
Ja, typ.
Ja, typ nästan. Så. Nästan, men en annan liten.
Chock är egentligen, om vi ska ha en chock, används inte lika mycket längre. Den kommer 2018 i Miseria, men det finns kvar. Men den kanske inte används lika mycket som det nämns i Miseria idag. Det används inte lika mycket i 100K.
Nej,
eller.
Precis.
Chock är från turkiskan egentligen. Och det kan betyda jätte och mycket. För man kan också säga chock mycket.
Okej.
Okay. Det är förstärkning.
Super mycket.
Typ. Ja, exakt. Men det oftast betyder det mycket.
Okej.
Jag tänker lite grann på det när vi pratar om skolbesök och så minnen. För du har ju varit på en skola idag innan du kom till oss här idag. På studiegymnasiet. Men jag tänker att märker du att du blir bokad mycket till skolor i miljonprogrammen? Eller blir du bokad? Som sagt, miljonprogrammen är ju en nationell angelägenhet och någonting som vi alla behöver läsa om och få en bredare bild av. Liksom. Hur känner du? Blir du bokad? Märker du någonting att du bokas mycket till miljonprogram eller bokas du även?
Det är väldigt olika. Oftast när en bokning sker så kommer det med en port typ. Så alltså en berättelse. Vem har öppnat den här dörren till? Liksom? Vem har ens nämnt? Och ibland är det alltså en bibliotekarie eller en lärare som är liksom, ja, men vi har det så homogent på skolan, eller de läser om orten och de försöker, de tycker nästan det är lite, de försöker anamma en kultur som inte är deras kanske, för att det är lite trendigt. Mm. Kan du, vi tänkte att du kanske kan liksom ge en inblick eller liksom, ja, vad som helst. Att, det, att man breddar vyer. Den infallsvinkeln finns. Mm. Men jag skulle inte säga att det är den vanligaste.
Nej.
För de skolorna, vad jag har hört, för det är ju inte de som, de som inte bokar mig, jag har ju inte vad man resonerar där. Men jag har ju också hört liksom ryktesväg att vissa skolor tycker ju också att typ mina böcker är fördärvande för svenskan. Just i och med att jag har, ja, såklart, för att jag använder slang. Jag skriver ju på ett sätt, jag bygger meningar så som vi faktiskt pratar i miljonprogrammen. Jag anpassar inte. Jag tycker det är relevant för hela Sverige. Spelar ingen roll om det är ett miljonprogram eller inte. Men där jag oftast blir bokad, och det som faktiskt värmer mitt hjärta mest, det är att det har blivit sådana böcker där eleverna har tipsat läraren nästan.
Önskat att...
Och att det är så tacksamt som lärare att säga, va, tipsar du om en bok? Det är inte så ofta det händer. Och det är flera gånger om som jag har hört alltid i slutet av en författarträff att, du vet han längst bak som har två elevassistenter. Han som satt som ett ljus, men oftast brukar vara orsaken till varför det blir kaos i rummet. Det är han som läste ut din bok först, nämnde den för mig, insisterade på att du ska komma hit. Vi har aldrig sett honom sitta still genom en hel lektion. Och att se liksom en elev var orsaken till att en hel författarträff händer, för mig betyder det hela världen.
Ja.
Det finns ingenting finare för mig än att liksom, du har hela ditt liv fått höra att du är ett problem, förmodligen. Om du har varit den busigaste i klassen, så pass att man tar in två resurspersoner på dig, då får du höra om hur hopplös du är, och hur jobbig man är och liknande. Konstant. Det sista man pallar göra, det är att sitta med sina tankar tyst och läsa en bok. Du har inte det lugnet.
Nej.
När du har så mycket hat, alltså självhat inom dig, för att du har hört så mycket om hur besvärlig du är. Så för att fångas upp, då måste det verkligen sluka dig. Det måste kännas som att det kommer av dig själv, och du måste verkligen ha fastnat för det. Det betyder allt för mig. För då är man någonstans med på ett litet hörn i liksom som en av de här nya stegen de hade i sitt liv, eller en vändningspunkt kanske, där man tycker, helt plötsligt tycker att amen, det var inte så svårt att läsa ut en bok. Jag nådde till sista sidan och det tog inte så lång tid. Kanske kan jag läsa en till och en till.
Ja, det är, alltså, jag blir också helt, helt gåshud, och jag känner, det blir också som parallell till ja, men som den här eleven liksom, och vilka förväntningar man har på den eleven. Det är, som, det är ofta lätt att man lever upp till de förväntningar som folk har på en. Tror folk bara att man ska bråka, och tror folk aldrig att man ska klara en skoluppgift, så är det oftast det man lyckas med. Alltså man lever upp till de förväntningar som sätts på en, och sätts de väldigt lågt så strävar man inte så himla högt heller. Och jag känner nästan paralleller till också att det är lite så också majoritets-Sverige ibland ser på miljonprogrammen. Alltså att man inte förväntar sig att det ska ske bra saker där. Man ser liksom inte, man ser ju oftast som problemområden eller så vidare. Alltså du får en väldigt negativ bild ju av i det stora hela. Men vad är, om jag tänker, vad skulle du säga är det? Vad älskar du mest med Husby?
Ja, värt att säga att jag är från Husby. Från Tranhems.
Nej, jag vet inte. Vi sa det bara. Ja. Kanske inte vi gjorde. Eller så sa vi det off-air. Jag vet inte.
Nej, det... Ja,
jag minns inte.
Alltså, för mig... Det är inte... Visst, för mig är det just Husby. Men det är inte den fysiska platsen. Det är inte... Just den där trappan. Nej. Renovera hela Husby, men det kommer fortfarande vara Husby för mig. Det är inte... Husby sitter inte i liksom marken du går på. Husby är vem jag är. Det är liksom det som representerar mig mer än flaggorna jag står på. Mm. Mer än min etnicitet, min bakgrund. Det är det som har format mig mest. Mm. För vi som har föräldrar som har invandrat. Men är födda i Sverige, framförallt. Vi som föds in i Sverige av då nyanlända föräldrar, i alla fall i mitt fall.
Mm.
Vi har föräldrar som tänker, åh vad bra, hon är svensk.
Mm.
Hon är infödd, hon kommer aldrig ha ett endaste problem i hela livet. Och man bara, jag ser ut som er. Mm. Har ni missat det? Att ja, ni, liksom, nej, precis. Har ni glömt att liksom jag skiljer i färg? Det är bara en sån sak. För de tänker ju, hon kan språket, hon har fötts in, pass, papper, allting är klart. Och det blir sån reality check av, för även för dem, att svenskheten sitter inte i vart du är född. Jag förvisso är född i Sverige, men jag är ju knappt bekväm i ett vitt rum. Jag stämmer alltid, ja, precis så som jag inte trodde att jag kunde bli författare. Så var det ett rum där jag tänkte att jag inte är välkommen. Och jag omedvetet begränsar mig innan jag går in i det. Men det går ju, fastän det inte går en endaste dag utan att jag får min svenskhet ifrågasatt, så är jag inte heller 100% persisk som mina föräldrar. För åker jag dit, då säger de att jag är en privilegierad europé. Liknande, att jag har det jättebra. Och fastän de blandar ihop Tyskland och Sverige. Och liksom, då, men inget utav det representerar mig. Varken Iran eller Sverige. Till en viss grad. De två båda. Men fler länder. Alla länder som finns på min gård är en del utav mig. Och jag hade aldrig blivit så mixad och blandad och flerspråkig om jag hade vuxit upp i bara, ja men, låt säga i mina föräldrars hemland. Mitt modersmål hade varit helt perfekt, men jag hade bara kunnat ett språk. Ingenting mer. Jag hade nog bara kunnat en kultur. Nu kan jag resa genom världen, för jag har fått göra det redan genom min gård.
Just det.
Och jag kan ändå redan lite om väldigt många ställen i alla fall. Det är Husby för mig. Det är att jag har fått se hela världen i min gård.
Ja. Jag får så mycket rys när jag menar det. Alltså, jag blir så glad över att du pratar in där i en podd.
Ja,
som... Det vill man att alla ska höra.
Ja. Jag kommer gråta för det.
Nej. Ska vi...
Ja, det gör vi. Då tar
vi tar en av våra fasta programpunkter här.
Just det.
Ja, det ska bli lite kuckelimuckfika, som är den programpunkt där vi leds in till något ätbart av en text i en barn- och eller ungdomsbok. Och idag heter ju boken Miseria Deluxe. Det är alla tre i din trilogi i ett band.
Kan du tänka dig att läsa lite?
Ja, okej. Ja, absolut.
För det är ett fika från din den här. 100K.
Ah, ni har valt stycket. Okej, vad bra.
Ja, vi har valt. Och du läser, om du ger den då, Fredrik. Den är så mycket.
Varifrån? Och,
Hela den första sidan.
Hela första sidan. Yes.
Vi kommer rakt in i 100K.
Som är facit. Man ska inte börja med den egentligen.
Oj, nu gör vi fel här.
Ni får bara en liten
sneak. Nej, det här går bra. Det här
ni får bara en liten sneak peek.
Ja. Så första, där kapitlet börjar. Kapitlet heter Från Prime till Crime. Dollar. Hela hemmet luktar mammas ris och Zahras morotskaka. Om framtiden har en doft så hoppas jag att det är denna. Zahra kom in med ett så varmt leende att mamma föll för henne direkt. Baba har redan träffat henne när han såg henne med mig en gång. Man vet att han gillar någon när han kämpar med sina bästa skämt. Jag har inte hört dem på flera år. Men kan de utan till? Allt känns rätt och naturligt. Zahra är så lugn. Och det märks att hon känner sig hemma i mammas klaustrofobiska vardagsrum. Med allt för mycket grejer som hon vägrar slänga. Vårt hem hade orsakat jolta för vilken inredningsdesigner som helst. Ingen möbel matchar den andra. Och allt är från grovsuprummet. Som en annan familj säkert har hittat i ett annat krosupprum och använt klart tills det var vår tur. Vissa bord och stolar vickar, men det är ingenting som Babas nödlösningar inte kan fixa. Ett bord har hål i mitten. Mamma placerade en duk på det och en kruka som precis täcker hålet. Vårt hem avslöjar att min Gucci bara räcker till det plagget och inte hela kollektionen. Det här hemmet visar vem jag egentligen är och det känns som att Zahra varken dömer eller är chockad över det.
Tack.
Tack, vad härligt.
Här kommer fikat. Säkert oj. Inte som hennes, men...
Nej, men gud.
Det blir ändå morotskaka.
Du måste äta lite boka. Ja.
Jag tar av mina lurar och går hem till lite tallrikar.
Och i den här podden får man alltså smaska och äta.
Åh, vad härligt. Mm. En bra podd.
Eller hur? Ja, men det måste vara det. Det måste vara fika.
Ja.
Ja, men... Den här, det här nyaste som kommit ut med alla tre böcker igen. Mm. Precis. Och var du med och tänkte där, ja men det måste vi ha en sån.
En samlingsvolym? Ja. Tack så jättemycket. Nej, faktiskt nej. Inte. Det var min förläggare som bara råkade nämna det i förbifarten någon gång. Alltså, ja, men kanske i framtiden när man liksom... Och jag bara fastnade på det direkt. Mm. Bara, ja, en tjockis.
En tjockis.
Det vill jag ha. För att det är så många, liksom, jag har mött på hela skolor där de bara, vi har läst ut Low Key. Och man bara, men det är andra boken.
Ja, just det. För det, jag tänkte just det på det. Att det är väldigt tacksamt att ha här på bibliotek också.
Ja, så man vet ordningen.
Mm.
Och jag får liksom alltid med det. Så här, vilken är först, andra liksom. Och det hur mycket man än skriver det någonstans i ingress. Och det är alltid lite förvirrande och svårt att veta. Så det är väldigt, väldigt tacksamt att ha det på det sättet. Och speciellt för den som har följt. Liksom verkligen väntat på nästa och nästa. Så blir det också ett samlarobjekt att ha i bokhyllan. Om man, de gör sig väldigt fint ihop med färgerna.
Ja, den är jättefin boken.
Ja.
Vi får ta ett foto.
Absolut.
Sen på Instagram. Ja, så varsågod. Nu ska vi smaka.
Mm.
Smaka på boken.
Mm, precis.
Mm.
Man får verkligen ett sinne till.
Mm.
Men, toppen.
Ja.
Vad fint du läste. Det är som verkligen njutning att få lyssna till. Speciellt en författare som läser sin egen text. Och det var fint.
Rörd och man skrattar. Jag tänker på det här. Du sa någonting i en intervju om alltså tragedi och komedi är så nära varandra.
Mm.
Och det är så att man sätter det lite så här, man skrattar och så sätter man det i halsen och så sen okej, okay. Och det känner jag också i din bok att det är liksom det skämtas om saker som man bara aj. Mm. Och sen men det gör det också som ungdomar gör det också. Det är väldigt mycket ungdoms ton i det liksom.
Mm.
Jag har tre tonåringar hemma.
Mm.
Ja, och det är verkligen... Jag känner det där hela tiden. Att allting är så här på liv och död.
Mm.
Hela tiden.
Mm. Det är väldigt stora känslor.
Mm.
Mm. Och du blir illa tvungen att kunna driva med din vän. Och liksom skickla fram ett skratt.
Ja.
Mm.
I alla situationer. Speciellt när man lever i skuggan av en konflikt.
Mm.
Då är du väldigt nära till tragedi hela tiden.
Mm.
Du har alltid ångest och oro som primärkänsla. Och då blir, även om det är ett falskt leende, så är det väldigt liksom sunt och hälsosamt att tvinga fram det. Och det är därför när jag fick kapitlet, för jag visste ju inte vilket kapitel det var först. Mm. Så fort jag såg att så här, okej, det är vid morotskakan. Det finns ett där det lyckliga, där nervositeten för honom har släppt kring liksom föräldrarnas reaktion kring tjejen han har valt och att hon lyckas ta dem med storm.
Mm.
Sen finns det en där det är tragedin, liksom, när det är liksom, någonting som har hänt. Och då blev jag så här, är det innan eller är det efter?
Ja,
är vi glada eller är vi ledsna? Och då fick jag själv direkt ett smile, för det var... Jag kunde känna, jag blev så här, vi är i hans lycka fortfarande. Ja. Och så blev jag glad att se honom. Typ.
Ja, jag bara, precis, vi tog det där.
Exakt, exakt.
Skönt.
Alltså, är det tids... polisen som kommer där?
Nej, nej, inte så. Men jag tror att vi kanske ändå ska köra direkt på en annan punkt.
Okej, vi kommer nästa.
Ja. Du är ju våran språksuperhjälte.
Oj,
ja.
Så spännande alltså.
Ja, absolut. Och det ska du få. Det ska man ju kunna se också. Så här får du lite pins. Så att du är nu liksom officiellt utsedd språksuperhjälte.
Det där är våran podd.
Och också lite reklam för podden, såklart.
Alltså, det är jätte... Alltså, det, jag måste bara säga att det märks så tydligt att ni jobbar främst med den yngre målgruppen.
Jag vet.
För allting är jättepyssligt och sagolikt. Och det är sån, med sån lugn ton. Och, wow,
ja,
underbart. Härligt.
Ja, och vi vet ju att du har fått väldigt många fina pris.
Och, ja, det är väldigt nytt för mig. Det är inte van vid det.
Med Heffaklumpen.
Ja, och, jag har inte smält det ännu.
Nej.
Nej,
nej, jag förstår.
Men det är kul. Jag trodde inte det skulle komma alls. Det kom ju nu väldigt tätt in på varandra, bägge priser.
Ja.
Det var Nils Holgersson-plaketten först för 100K.
Mm. Ja.
Och sen Heffaklumpen för hela trilogin. Och när jag får sådana samtal med goda nyheter, då blir jag typ tyst. Och det kan nästan låta otacksamt. Och jag blir så här, ja, men det här måste vara ett litet pris. Eller vad är det för fel på det här priset? Alltså det, det kan låta fel. Men det är för att jag är väl så van vid att goda nyheter inte når mig. Eller att det inte händer mig. Så det måste det vara fel på det. Det är ett prank då. Om man tagit fel namn eller någonting.
Va? Ja, och för oss när vi bara ser det. Ja, såklart. Det är direkt
liksom. Verkligen. Men du har fortfarande den här lite grann att du inte känner att du är inbjuden i de här rummen. Liksom, trots allt.
Jag tänkte liksom på Guldbaggen. Kvar. När du presenterade kortfilms...
Priset. Exakt.
Det var så slagkraftigt det du sa. Samma sak där, skrattet satte sig i halsen liksom.
Men du ska ju också få lov att dela ut då, som sagt, eller nämna, nominera en språksuperhjälte som du själv ser upp till på något sätt, i något fält, i någon konstform, i någon, väldigt fritt.
Språksuperhjälte!
Språksuperhjälte. Jag skulle säga nyanlända när de ska försöka beskriva det är det bästa för att typ, låt säga mitt modersmål är persiska. Det är inte likt arabiska. Vi kanske har några enstaka ord här och där, men om jag möter på en syrisk man som pratar arabiska och han behöver hjälp. Och han frågar först om jag kan arabiska och jag säger nej. Vi är så pass bra, så långt kan jag arabiska att jag förstår om någon frågar mig det och jag kan svara nej. Och då blir de allt förvirrade. Men du svarar mig perfekt, precis. Mm. Och sen blir jag så här, där tar mitt vokabulär slut. Liksom, kan inte guida mer. Men då blir man metaforisk.
Just det.
Och då börjar man nästan... Typ så här, man börjar prata med så här, jag behöver en sån här, jag måste köpa en fuss. Och så visar man liksom, och det är tydligen, men fönsterputs kanske, eller är det någonting, du vet, man använder ljudeffekter och handspråk väldigt mycket. Eller om det är, typ, vill du ha stilla vatten eller vill du ha blubblubblubblubblub. Alltså, man måste på något sätt bara förmedla fram. Vilket ord det är man försöker liksom, man kanske hamnar i det oftare. Jag kan tänka mig att den utmaningen kommer ofta för många när man åker utomlands till ett ställe där de inte pratar engelska till exempel.
Just det.
Då blir man tvungen att liksom verkligen måla ut sina ord. Och jag tror vi är väldigt vana vid det. Vi som är flerspråkiga, dels för att ibland blir det error om man tappar bort alla sina ord, för sen du kan samma ord på tre olika språk. Och då blir man tvungen att måla fram ordet. Men för de nyanlända så är det ju det man måste utgå ifrån. Nästan alltid. Hitta en gemensam nämnare mellan ens olika språk. Och komplettera med handspråk och ljudeffekter nästan. Och det är alltid kul att se hur man löser den situationen. Så det var väl... En form av språksubete.
Verkligen, de är många och de verkligen utför hjältedåd varje dag genom att göra sig förstådda på olika sätt. De får ju spela teater verkligen.
Man blir illa tvungen, även om du inte är teatralisk så går man ju in i det. Och det är ingen som liksom höjer på ögonbrynen för någon på torget som står och visar verkligen. Och måste göra gester för att jag bara kommunicerar. Och det är så det går till.
Ja, och man vet också vilken frustration det är. Nu är jag ju liksom bara enspråkig förutom skolspråk man har lärt sig. Men vilken frustration det är, och det ser man också hos, jag menar, barn som har språksvårigheter. Alltså vilken otroligt frustrerande det är att man har allting här inne i huvudet, exakt vad det är man vill få fram. Mm. Man har en människa framför sig som inte fattar vad det är man försöker få fram. Och liksom vad det liksom är frustrerande. Så att det är otroligt, det är en kamp liksom att... Okej, då förstod de inte detta, då får jag ta nästa, hur ska jag uttrycka mig, andra ljud, andra gester, hur ska jag nå fram liksom? Det är ju verkligen en utmaning.
Barn, innan de kan prata, så hittar de ju sina sätt att kommunicera, hur de säger till när de är ledsna, arga, hungriga, törstiga, och på något sätt som förstår föräldrarna, nej, det där gråtet är fake, nej, nu är det allvar, nu liksom, alla de här grejerna. Det språket lär man sig för den man är omkring mest.
Mm.
Det blir ju att hamna där igen. Mm. Hur gör jag mig förstådd?
Precis.
Jag känner någonting, jag behöver hjälp med någonting, jag vill förmedla.
Mm.
Men vi kommunicerar inte på samma sätt. Så nu blir det charader.
Mm. Ja, det blir det. Och jag tänker på identitet som jag upplever i dina böcker mycket. Det här sökandet och som också blir ett sökande. När du pratar om miljöprogrammet, var uppvuxen med de här olika identiteterna. Och vem är jag?
Mm.
Vem är jag egentligen? Jag kan det språket, jag kan det språket. Jag är en mix som du pratar om också. När du pratar om Husby.
Mm.
Och det är ju det är fantastisk rikedom, men också en förvirring.
Mm.
Som också nu ska jag, som du säger, charader. Min identitet är också att jag börjar bli väldigt bra på det här att förmedla mig med kroppen.
Mm.
Och också kan vara jobbigt.
Mm.
Väldigt jobbigt. Att varför blir jag inte förstått då?
Mm.
Det är ju en sorg också. Att du är så bra.
Ja.
Jag blir så berörd av allt det här och det du gör för så många.
Verkligen, och vad viktigt det är med representation. Alltså, nu finns det ju författare att se upp till för andra som vill skriva om de här berättelserna. Alltså, det är verkligen, det är så viktigt. Så viktigt. Så att, fantastiskt.
Jag hoppas att det exploderar. Att det bara blir mer och mer. Och att för varje minoritet som vi inte ens erkänner som en minoritet.
Precis.
Att det finns ett utbud. Mm. För alla. För det är inte förrän det finns som man märker att man har ett sammanhang.
Mm. Ja, men exakt.
Precis så.
Dunder, fantastiska ord. Och jag tror att vi får runda av här. Och vi är så otroligt glada att du ville ta dig tid för oss idag, Melody.
Såklart, tack för att jag fick komma. Det var jättekul. Och vilken rolig, magisk upplevelse. Det känns som att jag gick in i en Disney-film.
Så underbart att vi kunde bjuda dig på det. Du bjuder oss ut på resor i litteraturen. Och vi fick ta med dig på en liten säng in i vår värld.
Ja, det är jättekul.
Ja, toppen. Men då säger vi så. Och vi ses en annan gång.
Det gör vi.
Yes.
Då blir det läsambassadörerna som kommer hit.
Yes.
Hej då.
Hej då.
Hej.